Vi ska börja med att lyssna på Maria när hon sjunger en sång. Jag tar lite mer om texten efteråt. Men lyssna och njut och hör vad det säger. Sänk gärna min mick lite så jag slipper skrika eller slipper viska. Varsågod.
Oh, I want to be remembered as the girl who sang her songs for Jesus Christ, who was willing to lay down her life and do his will no matter what the price. Well, I'm singing for the deaf man who can hear about salvation through my song. And I'm singing for the blind man who can see the light in me and come along. Live for Jesus, that's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus, that's what matters, that you see the light in me and come along. There are times when I am tempted to turn off this rugged road I travel on. There are times when I say, Jesus, can't you find another girl to sing your song? Well, I know it's not that I am the only one who can sing this melody, but it's chosen me to bless me and to lead me into what is best for me. Live for Jesus, that's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus, that's what matters, that you see the light in me and come along. Live for Jesus, that's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus, that's what matters, that you see the light in me and come along. You see the light in me and come along.
Tack. Den är underbar, den här sången. Le för Jesus, det är vad det handlar om. I refrängen. Texten går, om man kortar ner det så här: jag vill bli ihågkommen som den flicka som sjunger för Jesus. Det passar ju bättre att hon sjunger den än att jag gör det, av flera skäl. Men ett av det är att hon är flicka och inte jag. Sen låter det bättre också. Men det är det som betyder någonting. Den här boken, jag har sagt att det här är, det är som att läsa en instruktionsbok. Man hittar liksom lösningar på mycket grejer, och man kan använda Bibeln på det sättet. Men ibland behöver man se den stora berättelsen. Det finns en barntecknad serie som heter Story Keepers. Alltså berättelsebevararna. Det är en berättelse om den här jorden. Om människans liv på den här planeten. Om vad Gud har tänkt. Vad Gud har gjort och vad Gud kommer att göra. Den stora berättelsen. Det finns hur många filmer som helst. Jag såg en för ett tag sedan. Det handlade om en amerikansk soldat som var i någon fredsbevarande styrka i något arabland, södra delen där någonstans, och han blev kär i en prinsessa där nere och hon blev kär i honom, och det var fel, han fick inte, hon fick inte, men de stack och han var tvungen att sitta i fängelse för att han bröt emot liksom de lagarna som de hade som soldater och grejer, men han gjorde det för hans kärlek var så stark. Om vi läser den här boken så kommer den berättelsen bli ingenting. Det finns berättelser som Tristan och Isolde, det finns liksom de här stora eposerna som finns i världen, men den berättelsen om hur Gud skapade människan för att ha någon att umgås med, och sen när människan bröt sig bort ifrån Gud och hur Gud jobbade, slet, bände och vred för att kunna ha relation med oss igen, det är det vad den här boken handlar om. Han skapade människan för att ha gemenskap med honom och henne, och sen så har han jobbat på det, han skapade en relation med enstaka människor, sen så var det ett folk, och utifrån det folket så föddes Jesus och har gjort det möjligt för oss att få ta del av vad Gud vill, för Gud vill umgås med oss. Men det, den här berättelsen handlar inte om dig och mig. Mitt namn står inte ens här, mina barn gör det, även om det inte är dem det handlar om. Det har inte med det att göra, men berättelsen handlar inte om oss. Berättelsen handlar om Gud, om vad Gud har gjort. Berättelsens huvudperson är Gud och Jesus. Sen får vi vara med. Och de människorna vi läser om har varit med och tagit del i den stora berättelsen. Men huvudpersonen, den som man sätter upp på postern om det hade varit en film, det är inte människorna som är med runt omkring, utan det är Gud som är huvudpersonen i den stora berättelsen. Det är Gud som borde vara huvudpersonen i våra liv. Det som djävulen gjorde från början, det var att försöka plocka bort Gud som huvudperson och sätta egot hos människan i centrum. Skulle då Gud ha sagt, prova, du kan bli som Gud, ät av frukten, du får kunskap på gott som ont, du blir som Gud, du blir i centrum, jag blir den viktigaste. Och när vårt liv handlar om oss, så blir det som Per har sagt, där kan du bli tillbaka. Det blir konstigt. Det som Per har sagt några gånger, han jobbar på Lillhagen heter det va? Där det var massa, att du är ett hem, sjukhus för psykiskt sjuka. Och det var, ni var ett par stycken och hade nycklarna, och det var många inlåsta där, och liksom så frågade någon läkare, men tänk om de kommer överens och tar nycklarna och sticker. Men då sa den här läkaren att första tecknet på psykisk sjukdom, det är att jag är i centrum. Och det är det fienden vill lägga in i. Och det har kommit in i teologi där man liksom, tänk på dig själv, hitta dig själv. Och det finns sanningar i det, men det är inte det som är den stora bilden. För det är Gud som är i centrum. Det är han som allting handlar om. Det var han som skapade. Det är han som kommer avsluta historien. Och vi får vara en del av det. Om vi ser oss själva som centrum, så blir vi som Döda havet. Ni vet, det finns två sjöar i Israel, Genesaret och Döda havet. Döda havet tar emot och tar emot, och jag vill ha, jag är centrum, det är jag som är viktig. Det är ett dött hav, stendött, det är så salt så ingenting liksom kan leva där. Genesarets sjö, det har massa tillflöden, och så släpper det iväg välsignelser. Och det är så Gud vill att vi ska leva. Vi ska inte vara i centrum, han ska vara i centrum. Vi får vara en del i den stora berättelsen, och han bjuder in oss. Det står i Jesaja 6. Då Jesaja blev kallad. Den här berättelsen, det finns ju, alltså jag har bara plockat några stycken. Läs om alla karaktärerna i Bibeln, så bjuder Gud in dem att vara med. Det står så här: i det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en högt och upphöjd tron, och släpens på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter, med två flög de. Och den ena ropade till den andra: helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är fylld av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposten och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Vilken syn att se. Det här, alltså, försök att måla det här för ansiktet, och det här är Guds storhet på något sätt. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, jag blodbandet folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid, med det rörde han vid min mun och sa: när du detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig. Din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst och han sa: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Han sa: gå till detta folk. Ni ska höra men inte höra, förstå men inte förstå. Ni ska se och se men inte begripa. Och så kommer resten av hans kallelse och hans upplyft. Gud bjuder in Jesaja att vara med. Vi behöver en röst. Alltså, Gud har gjort sig beroende av oss. Och det kan man tycka ibland är lite korkat om man tittar på sig själv. För det hade varit bättre att ta någon som fungerar bättre. Men Gud har valt att använda oss för att föra berättelsen vidare, för att få det resultat som han vill ha. Han kallade Jesaja och sa, egentligen sa han inte till Jesaja, utan det var mer liksom en allmän sån här fråga: vem ska vi sända? Och han stod ju där, Jesaja, och liksom: ja, herre, är jag, sänd mig. Jag är ingenting i mig själv, ve mig, jag förgås, till jag är liksom inte värdig. Herren sa till Abraham, det står i första Moseboken 12:1-4: gå ut ur ditt land. Gå dit jag sänder dig. Och Abraham tog med sig sitt pick och pack och gick. Han fick vara med. Vi läser om mängder med människor i Bibeln. David, Moses, Daniel, Joel, Ester, Amos, Habakkuk, Deborah, Rut, Petrus, Ananias, Judas, Salomer. Det finns hur många som helst. Det finns sådana som vi läser om efter att Bibeln skrevs. Martin Luther, Levi Petrus, Katrin Kuhlman, det finns ju hur många som helst att plocka som har tagit del, tagit sin plats i den stora berättelsen. De har sagt ja till Herrens kallelse och valt att satsa på att gå med Gud. Och en del av dem har gjort så stora avtryck så vi läser om dem i historieböckerna. Vi läser ju i svenska historieböckerna någon gång på 1800-talet, tror jag det läste när vi gick i skolan, att svenskarna slutade dricka brännvin och började dricka kaffe. Varför då? Jo, för att det var en väckelse i landet. Folk blev frälsta och slutade supa och började dricka kaffe istället. Det var liksom bara att de tog bort den viktigaste biten i historieböckerna, för de var inte så intresserade av Gud. När Martin Luther kom fram, eller vad man nu säger, det som man gjorde när han liksom började se vilken väg han ska gå, så fanns det en herre som har uppfunnit något som hette tryck, sån här typer heter det, va, Gutenberg. Hade inte han funnits hade aldrig Martin Luther kunnat göra, eller hade aldrig det samma genomslaget blivit. Han fick en del i den stora berättelsen. Jag har ingen aning om han var kristen eller inte, men han hade absolut en del. Utan honom så hade vi inte haft böcker på det sättet som vi hade. Det var ju det som gjorde, för de handskrev allt innan, och det tog en vinnerlig tid att anskriva en sån här bok. Om du ska skriva den för hand, vet du, det... Och sen ska du gå och läsa efteråt också. De som vi läser om historien, man kan tycka att de hade en jättestor uppgift. Johannes döparen, Jesus säger att det är den största av profeterna. Han verkade inte ens i ett år. Hans offentliga tjänst var mindre än ett år. Sen sattes han i fängelse och frågade Jesu lärjungar: är det verkligen Messias? Är det här verkligen rätt? Och började tvivla på allt han hade stått och pratat om. Och så blev han dödad, och Jesus säger att det är den största av profeterna. I Johannes döparens ögon så såg han på sin egen tjänst och tyckte att det här tar mitt liv. Det här är hur stort som helst. I det stora perspektivet, när vi ser ur Guds, så är det en del i den stora berättelsen. Vi får vara en del i den stora berättelsen. Du kan få ta en del i den. Du kan få vara med i Guds frälsningsverk. Du kan få vara med och vinna alla de som inte har hört talas om det. Du kan få vara med och skriva historia. Gud vill ha med dig. Han är inte beroende av oss på ett sätt. Om man tar en mycket haltande beskrivelse så har vi en väldigt duktig fotbollsspelare i det här landet som heter Zlatan. Tänk om han skulle komma till mig och säga, du, jag behöver dig i mitt lag. Jag måste ha med dig för det går inte annars. Då skulle jag ta tempen på honom och kolla liksom, hallå, är du frisk? Jag är ingen höjdare på fotboll. Jag vet ju hur en boll ser ut, kan väl sparka till den så, men jag har liksom inte något att komma. Men om man kommer och säger, det är alltså fast mycket, mycket större det som Gud gör. Han kommer och säger att jag vill ha med dig, jag är beroende av att du är med. Att utföra det som jag har tänkt. Och han ser inte först och främst till mina kunskaper eller brister. Jag ska läsa en underbar berättelse från ett litet häfte här. Blinka lilla stjärna heter det. En av landets skickligaste pianister skulle hålla lunchkonsert i konserthuset. Bord hade dukats längs långsidorna i rummet och i mitten stod flygeln. Besökarna åt och småpratade väntande på att konserten skulle börja. En kvinna hade tagit med sin 5-årige son för att uppmuntra hans intresse för pianospelande. Plötsligt fick hon syn på ett par bekanta några bord bort. Så hon bad sonen att vänta vid bordet medan hon växlade några ord med vännerna. En stund senare hördes trevande toner från flygeln. Alla tittar upp. 5-åringens mamma insåg förskräckt att hennes son, det är ju i och för sig inte så förvånande när man vet hur barn fungerar, istället för att vänta vid bordet hade smugit bort i flygeln där han nu satt och spelade Blinka lilla stjärna med ett finger. Mamma blev förstås djupt generad. Vad skulle de andra besökarna säga? Men innan hon hann störta fram och sätta stopp för klinkandet stod plötsligt pianisten framme vid flygeln. Han satte sig bredvid pojken på pianobänken och log mot honom och viskade att han skulle fortsätta spela. Så framförde mästaren och nybörjaren Blinka lilla stjärna tillsammans. Pojken spelade melodin, pianisten la till ackord, andra stämma och publiken var trollbunden. När du tror att du är ute på djupt vatten, när ingenting blir riktigt som du har tänkt dig, lyssna noga. Då kommer du höra att Gud viskar till dig, sluta inte spela. Lämna plats för mig på bänken också så spelar vi tillsammans. Använd den talang du har, liten eller stor, så ska jag förvandla den till något storslaget. Det är liksom det vi gör. Vi sätter oss där. Dun, 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 dun. Ja, så kommer han som kan. Och lägger och det blir alltså hur mäktigt som helst. Det är så Gud vill göra. Han vill att vi ska ställa oss till förfogande och säga, ja, här är jag, sänd mig. Jag har inte så mycket att komma med, men kom. Sänd mig, om du behöver mig så sänd mig. Jesus gick runt till lärjungarna. Det var inga omständiga kallelser. Han gick där på stranden och så stod Petrus och Andreas vid båten och så sa han, följ mig. Och de lämnade grejerna och gick. Det är en bild, alltså, jag har svårt att fatta det. Vad var det i hans följ mig som bara fick dem att... Alltså men det var så han gjorde. Han kallade var och en. Och det är så att han kallar oss inte i grupp. Han kallar dig. Han kallar dig. Och han kallar mig. En och en. Personligt. Vill han att du ska ta del i den stora berättelsen. Vill han att du ska vara med. Han vill ha med dig. De lämnade näten. De lämnade näten. Han kallar dig idag. Vad svarar du? En liten text till. Vi är inte värdiga, men han är det. Det är så underbart när folk sammanställer saker som man kan läsa. Det här är ju, vet vi ju från Bibeln. Det finns säkert många anledningar till varför Gud inte skulle kalla just dig. Men oroa dig inte, du i gott sällskap. Moses stammade. Abraham var för gammal. Kung David var för ung. Profeten Hoseas fru var prostituerad. Patriarken Jakob var en lögnare. David hade förresten en affär också med hustrun till en soldat som han lät döda. Kung Salomo, han var för rik. Timoteus hade magsår. Petrus, han var rädd för att dö. Lazarus, han var död. Profeten Jona, han flydde ifrån Gud. Johannes döparen, han var högljudd. Moses syster Miriam gillade att skvallra. Gideon och Thomas tvivlade. Profeten Jeremia var deprimerad. Elia var utbränd. Simson hade långt hår. Noa drack sig för brusad. Mose hade förresten kort stubin också. Det hade Petrus med. Men Gud håller inga anställningsintervjuer. Det är någon annan som säger att du inte är värdig. När djävulen säger du inte är värdig, så säger Jesus sen. Det är jag. Djävulen tittar tillbaka och ser alla våra misstag. Och det gör vi med. Eller? Är det bara jag? Gud tittar tillbaka och ser ett kors. Han bryr sig inte om vad du gjorde 85 eller 73 eller 98. Det finns mängder av anledningar till varför du och jag inte är värdiga. Varför du och jag inte platsar. Men det bryr sig inte Gud om. Han är intresserad av att du är med. Gud har ansträngt sig enormt mycket för att göra det möjligt för dig och mig att ett, få komma till himlen, få våra synder förlåtna, men också ute på det som är väldigt, väldigt mycket, så vill han ha med oss i det verket som han gör på den här jorden. Han har stått ut med de som har följt honom, som har vänt honom ryggen. Han har stått ut med att det folk som han ville ha som sitt folk, välsignade och ha en gudomlig styrelse över, vänder sig mot och säger: nej, men vi vill vara som alla andra, vi vill ha en kung. Och han liksom fixade så det blev. Och han har stått ut med att de lämnade honom. Han har stått ut med det här gång på gång och förlåtit och förlåtit och förlåtit. Och försökt att trixa till det så att göra det möjligt för att Jesus ska komma och frälsningen ska kunna ske. Han har ansträngt sig något enormt för att han vill ha med dig i sitt lag. Han vill ha med dig i den stora berättelsen. Han vill ha att du tar din plats i den stora berättelsen. Att du gör det du ska göra. Och det tänker inte jag försöka berätta för dig. För det får du ta reda på själv. Vi har en plats. Alla har en plats. Gud har en plan, en plats, en uppgift för dig där du känner att yes, här är jag hemma. Här får jag fungera. Här kommer jag till rätta. Här mår jag bra, här trivs jag. Han tvingar inte in dig i något hörn på någon uppgift som du inte är gjord för. För jag tror att han har skapat dig och mig på ett sätt som passar den uppgift han har för dig och mig. Och det som som Per läste förut i Markus 16 ska bli avslutningen. Det här är sändningen till lärjungarna. Det är ett jättekänt ord. Vi kan det här nästan om man väcker oss ett på natten. Men det är Jesus sätt att skicka iväg sina lärjungar. Han sa till dem: gå ut i hela världen. Predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungor och ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska jag inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Herren verkade tillsammans med dem och berättade ordet genom de tecken som åtföljde det. Att tjäna Herren innebär inte att du måste bli en predikant. Att tjäna Herren innebär inte att du måste bli något egentligen alls speciellt. Utan det betyder att du ställer dig till förfogande där du är. När jag började på Saab så hade de en lite rolig idé. De sa på vår anställningsintroduktion att alla kan bli lagledare. Det var alltså en som inte stod på linan och byggde bil. Företaget levde på att bygga bilar. Så jag tänkte min lilla sinne, hur är alltså då de tänkte här? Om alla blir lagledare, vem ska då bygga bil? Det är ju naturligtvis så att alla inte kunde bli det. För det är liksom... Och det är så i Guds rike. Alla behövs där man är. Är man smed, eller bonde, eller fiskare, eller ingenjör, eller sjuksköterska, eller vad som helst, så kan Gud använda dig där du är. Vi behövs överallt. I alla möjliga sammanhang så måste vi vara. Det farligaste man kan göra det är att vi låser in oss här. Och har det gott och trevligt tillsammans. För här når vi inga andra än vi själva. Det var, jag hörde en predikant på tv jag slog på en kväll. Han var från Afrika någonstans. Och han sa så här: västlänningarna frågar mig vad man ska göra för att det ska bli väckelse. Och han sa: sluta med söndagstillbedjan, sa han. Va, tänkte jag. Men så förklarade han att ni i väst, sa han, ni har gjort så att enda gången ni tillber Gud och enda gången ni öppet kristna, det är när ni är i gudstjänsten på söndag. Och så är det inte tänkt, sa han. Vi ska vara i 7 dagar, 24 timmar om dygnet. Sen står man inte och skriker hela tiden. Eller hur man gör. Men vi ska vara det jämnt. Det är ingenting man tar på sig i en kostym på söndag förmiddag. Så går man till kyrkan och så betalar man om sin religiösa skuld och så går man hem och så är man som vanligt. Och han sa det är det som är det som stoppar väckelsen i västländerna, sa han. Det var hans vy om det hela. Men just chocken, liksom, sluta med gudstjänsten på söndag. Va? Jag tror inte riktigt vi ska göra det, men vi ska ändra här uppe kanske om det behövs. Gud vill ha med dig. Vad säger du? Gud säger, vem ska jag sända? Vad svarar du? Gud säger, gå ut. Vad gör du? Ska vi be? Fader, jag tackar dig, Herre, för att du har gjort allting här. Och du har ansträngt dig i många tusen år, Herre, där du har förberett för att det ska bli möjligt för oss, Herre, att få vara med i din stora berättelse, Herre, att få vara en del i, Herre, ditt verk här på jorden, Herre. Och Herre, vi vill komma till dig nu, Herre. Du talar till oss var och en, och vi svarar i våra hjärtan, Herre. Jesus, jag tackar dig för att du har gjort den möjligheten, att du öppnat den vägen för oss, Herre Jesus. Du dog på korset, Herre. Du offrade dig, Herre. Du betalade den skuld som vi egentligen skulle behövt betala, Herre. Som vi hade gjort oss skyldiga till. Den tog du på dina axlar. Och du offrade dig själv på korset. Du frågar oss idag, vem ska vi sända? Vem vill vara vår budbärare? Du säger, följ mig. Du pockar på vår uppmärksamhet, Herre. Du pockar på vår uppmärksamhet, Herre. Vi är inte värdiga. Vi har inte mycket att komma med oss själva. Vi kan kanske blinka lilla, Herre, med ett finger, Herre. Men du vill komma, Herre. Som du sa till en kung här i Gamla Testamentet. Herrens ögon överfall hela jorden. För han med sin kraft ska bistå eller vara med dem som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Herre, vi vill hänga oss åt dig, Herre. Vi vill ge våra hjärtan hän, Herre. Så att du med din kraft kan komma och vara med, Herre. För det är då det händer någonting, Herre. Bara ta en liten stund. Vi ber lite tyst och så svarar du Herren. För han kallar dig nu. Han kallar dig nu. Han kanske har gjort det för 10 år sedan. Han kanske har gjort det för 20 år sedan. Han kanske gör det första gången nu. Svara i ditt hjärta och låt det få en handling.